Kapitel 6. Ögon utan misskund. Elias drev dem över den bruna, flacka steppen, som om han försökte ta igen den tid de tillbringat hos det farande folket. Färdades så snabbt söderut att till och med Bela var tacksam att få stanna när mörkret föll. Men trots sin önskan om att ta sig fram snabbt vidtog han mått och steg som han inte hade brytt sig om för. Om kvällarna gjorde de upp eld endast om det redan fanns dött trä att ta av. Han vägrade att låta dem bryta så mycket som en kvist av ett växande träd. Eldarna var små och alltid dolda i gropar som han försiktigt grävde under en lossskuren grästorva. Så snart maten var färdig begravde han glödkolen och la tillbaka grästorvan. Innan det gav sig av igen i det grå gryningsljuset gick han igenom lägerplatsen tum för tum för att se till att det inte fanns spår av att någon varit där. Han la rent av tillbaka välta stenar och rätade upp böjt gräs. Det gick fort, tog aldrig mer än några minuter, men det gav sig inte iväg förrän han var nöjd. Perrin trodde inte att hans försiktighetsåtgärder var någon större hjälp mot drömmar. Men när han började fundera på vad det kunde vara till hjälp mot, önskade han att drömmarna hade varit det enda hotet. Första gången frågade Egwen ängsligt om trollockerna var här. Men Elias skakade bara på huvudet och skyndade på dem. Perrin sa ingenting. Han visste att det inte fanns några trollocker i närheten. Vargarna kände inga andra lukter än av gräs och träd och smådjur. Elias drevs inte av fruktan för trollocker, utan av någonting annat. Och vad visste inte ens Elias säkert. Vargarna visste ingenting om vad det var, men de kände Elias brådska och vaksamhet och började speja som om faran var de hack i häl eller låg i bakhåll bakom nästa åskrön. Den flacka steppen övergick i långa böljande åsar, för låga för att kallas kullar, som reste sig i deras väg. Framför sig hade de en slätt av härdigt gräs, vinterbrunt och fullt av stinkande ogräs, krusat av en östanvind som inte mött några hinder på 100 mils steg. Det blev allt glesare mellan trädtungarna. Solen gick upp motvilligt och gav ingen värme. Bland dessa låga åsar följde Elias landskapets konturer så gott det gick, undvek i mesta möjliga mån att gå över åsarna. Han sa inte mycket, och när han gjorde det: "Vet ni hur lång tid det tar att gå runt varenda liten kulle på det här sättet? Blod och aska. Jag lär inte bli av med er förrän i sommar. Nej, vi kan inte bara gå rakt fram. Hur många gånger ska jag behöva säga det? Har ni någon aning, den blekaste aning, om hur långt en människa syns uppe på ett åskrön i ett sånt här landskap? Bränne mig, vi går i sidled lika mycket som framåt, ringlar som en orm. Jag kunde ta mig fram fortare med fötterna hopbundna. Tänker ni bara stå där och stirra på mig, eller ska ni följa med?" Perrin utbytte en blick med Egwen, och hon sträckte ut tungan mot Elias rygg. Ingen av dem sa någonting. Den enda gång Egwen hade invänt att det var Elias som ville gå runt kullarna och att han inte borde klandra dem, fick hon en föreläsning om hur långt ljud hördes, och det är ett morrande som kunde ha hörts på en mils håll. Han höll föreläsningen över axeln och saktade inte ens in. Oavsett om Elias pratade eller ej, spejade han hela tiden omkring sig. Ibland stirrande, som om det fanns annat att se än det sträva gräset under deras fötter. Även om han kunde se någonting kunde inte Perrin göra det, och inte vargarna heller. Elias fick ännu fler fåror i pannan, men han vägrade att förklara varför de måste skynda sig och vad han fruktade att de hade i hälarna. Ibland låg en ovanligt lång ås i vägen för dem, sträckte sig flera mils steg åt öster och väster. Till och med Elias måste medge att det skulle bli en alldeles för lång omväg att gå runt. Men han lät dem inte bara gå över. Han brukade lämna dem längst ned i sluttningen och åla sig upp på krönet. Kika över det så försiktigt som om inte vargarna redan hade varit där och spanat för 10 minuter sedan. Medan de stod kvar och väntade kändes minuterna som timmar. Och det tyngde dem att ingenting få veta. Egwen bet sig i läppen och drog omedvetet de pärlor Eirem hade givit henne mellan fingrarna. Perrin bara väntade. Magen knöt sig till en klump av illamående, men han lyckades hålla ansiktet i styr, lyckades hålla tumultet dolt inombords. Om någonting hotar oss kommer vargarna att varna. Det vore underbart om de gav sig av, bara försvann. Men just nu kommer de att varna oss. Vad söker han efter? Elias vinkade alltid åt dem att komma sedan han en lång stund hade legat med bara ögonen över åskrönet och spanat. Varje gång låg vägen tom framför dem, tills nästa gång de hittade en höjd de inte kunde gå runt. Vid den tredje av dessa åsar hade Perrin ont i magen. Sura uppstötningar steg upp i strupen, och han visste att om han måste vänta ens 5 minuter skulle han kräkas. Ja, han svalde. Jag följer med dig. Tryck dig mot marken, var allt Elias sa. Så snart han sagt det hoppade Egwen ned från Bela. Den pälsklädde mannen sköt fram sin runda mössa och tittade på henne under dess kant. Hur har du tänkt få märren att krypa, sa han torrt. Hon malde med käkarna men fick inte fram ett ord. Till slut ryckte hon på axlarna och Elias vände sig bort och började gå upp för slänten. Perrin skyndade efter honom. Långt före åskrönet gjorde Elias en gest mot marken och ett ögonblick senare sjönk han själv ned och ålade den sista biten. Perrin slängde sig ned på mage. När Elias kom upp till krönet tog han av mössan innan han långsamt, långsamt höjde huvudet. Perrin tittade fram genom ett bestånd taggiga växter, men såg bara samma böljande slätt som den bakom dem. Slänten på andra sidan var kal, så när som på en dunge 100 steg bred som växte i sänkan, kanske ett halvt milsteg söder om krönet. Vargarna hade redan varit där inne och de hade inte känt lukten av vare sig trollocker eller myrdrailer. Åt öster och väster var landskapet likadant så långt Perrin kunde se, bara böljande hed och glesa snår. Ingenting rörde sig. Vargarna var en dryg mil framför dem, utom synhåll. Så långt bort att han knappt kunde känna dem. De hade inte sett någonting när de kom förbi här. Vad letar han efter? Det finns ingenting där. Vi spiller tid, sa han och började resa sig. Och ur träden nedanför flög en flock korpar upp. 50 svarta fåglar, 100, som cirklade upp mot himlen. Han stelnade till i halvstående ställning när de kretsade över träden. Den svartes ögon. Såg de mig? Svetten rann ner för hans kinder. Som om en enda tanke plötsligt hade väckts i 100 små hjärnor girade alla korparna tvärt åt ett och samma håll, söderut. Flocken försvann över nästa åskrön, redan på väg nedåt. I öster spydde ett annat snår upp fler korpar. Den svarta skaran kretsade runt ett varv och försvann söderut. Skakande sjönk han ned på marken. Han försökte tala, men han var alldeles för torr i munnen för att kunna göra det. Efter en stund lyckades han få fram lite saliv. Var det detta du var rädd för? Varför sa du ingenting? Varför såg inte vargarna dem? Vargar tittar inte så ofta upp i träden, morrade Elias. Åh nej, jag letade inte efter det här. Jag sa ju att jag inte visste vad... Långt bort i väster steg ännu ett svart moln upp över en annan dunge och pilade iväg söderut. Det var för långt borta för att det skulle gå att urskilja enskilda fåglar. Det är inga stora flockar, ljuset var det lovat. De vet inte. Inte ens efter... Han vände sig om och stirrade tillbaka den väg de kommit. Perrin svalde. Inte ens efter drömmen hade Elias menat. Inte stor, sa han. Hemma skulle man inte se så många korpar på ett helt år. Elias skakade på huvudet. I gränslandet har jag sett sträck med många tusen korpar i varje flock. Inte så många. Det är skottpengar på korpar där, men det har hänt. Han stod fortfarande och tittade norrut. Tyst nu. Då kände Perrin hur den andre bemödade sig om att sträcka ut tanken mot de avlägsna vargarna. Elias ville att Ljusfläck och hennes följeslagare skulle sluta spana i förväg och istället skynda sig tillbaka och hålla uppsikt bakåt. Hans redan avtärda ansikte blev spänt och tunt av påfrestningen. Vargarna var så långt borta att Perrin inte ens kunde förnimma dem. Skynda! Bevaka himlen! Skynda! Perrin uppfattade otydligt svaret långt söderifrån. Vi kommer! En bild blixtrade förbi i hans inre. Vargar som sprang med nosarna lyfta i vinden. Sprang som om en löpeld kastade sig efter dem. Sprang, blixtrade förbi och försvann på ett ögonblick. Elias sjönk ihop och tog ett djupt andetag. Han rynkade pannan, tittade över åskrönet och sedan norrut igen och muttrade för sig själv. Tror du att vi har fler korpar bakom oss? Frågade Perrin. Kanske, sa Elias vakt. Ibland gör det så. Jag vet ett ställe, om vi hinner dit innan det blir mörkt. Vi måste i alla fall fortsätta tills det blir helt mörkt, även om vi inte hinner dit. Men vi kan inte ta oss fram så fort som jag skulle vilja. Har inte råd att komma för nära korparna där framme. Men om vi har korpar efter oss också.
Varför mörkt, sa Perrin. Vad då för ställe?
Någonstans där vi är trygga för korparna.
Trygga för korparna, sa Elias. Men det är för många människor som vet. Korpar sover på nätterna. Vi behöver inte oroa oss för att de ska hitta oss i mörkret. Ljuset givet att korpar är allt vi har att oroa oss för då.
Efter ännu en blick över krönet reste han sig och vinkade åt Egwen att ta med Bela upp.
Men det är långt till mörkningen. Vi måste fortsätta.
Han gav sig av ned för sluttningen i lufsande språngmarsch. Var nära att snava vid varje steg.
Kom, bränne dig!
Perrin följde efter, halvt springande, halvt halkande. Egwen kom över åskrönet bakom dem, manade på Bela i trav. Ett lättat leende bröt fram i hennes ansikte när hon såg dem.
Vad händer? Ropade hon, drev på den raggiga märren för att komma ikapp. När ni försvann så där trodde jag... Vad hände?
Perrin sparade på luften tills hon kom fram till dem. Han berättade om korparna och Elias trygga plats. Men det blev en osammanhängande berättelse. Efter ett halvkvävt korpar avbröt hon honom hela tiden med frågor som han sällan hade svaren på. På så sätt hade han inte berättat färdigt innan de nådde nästa kulle. I vanliga fall, om något i denna färd kunde kallas vanligt, skulle de ha gått runt den här kullen snarare än över. Men Elias envisades med att stanna och speja.
Vill ni bara släntra ned mitt bland dem, var hans vresiga anmärkning.
Egwen stirrade på kullens krön och slickade sig om läpparna. Som om hon den här gången både ville följa med Elias och stanna där hon var. Det var bara Elias som inte tvekade. Perrin undrade om korparna kunde komma tillbaka. Det vore just snyggt att nå krönet samtidigt som en flock korpar. Uppe på krönet lyfte han sakta huvudet så att han precis kunde se över krönet och drog en lättnadens suck när allt han såg var en klunga träd lite åt väster. Inga korpar syntes till. Men ens bröt en räv fram mellan träden, ursinnigt springande. Från grenarna strömmade korpar efter den. Ljudet av vingslagen drängte nästan dess förtvivlade gnällande. En svart virvelvind dök och virvlade runt den. Räven högg efter dem, men de pilade undan oskadda med sina svarta näbbar glimmande våta. Räven vände om mot träden igen, sökte sig mot lyans trygghet. Nu sprang den klumpigt med sänkt huvud och dess päls var mörk och blodig. Ständigt fler korpar flaxade runt den, en fladdrande massa som tätnade tills den helt dolde räven. Lika plötsligt som korparna hade slagit ned steg de upp mot himlen igen, vände och försvann över nästa kulle i söder. En misshandlad klump söndersliten päls låg kvar där räven hade funnits. Perrin svalde hårt. Ljus, så kunde det göra med oss. 100 korpar, det kunde...
Kom, morrade Elias och hoppade upp. Han vinkade åt Egwin att följa med. Och utan att vänta gav han sig halvspringande av mot träden. Kom, bränn er, ropade han över axeln. Kom!
Egwin galopperade över kullen och han upp dem innan de nått ned på plan mark. De fick ingen tid till förklaringar, men hon såg räven med en gång. Hennes ansikte blev vitt som snö. Elias nådde träden. Vid utkanten av dungen vände han sig om och vinkade ivrigt åt dem att skynda sig.
Perrin försökte springa fortare, men snavade. Han fäktade med armarna och lyckades ta emot sig precis innan han föll framstupa.
Blod och aska. Jag kommer så fort jag kan. En ensam korp kom ut ur dungen.
Den svängde mot dem, skrek och vände söderut.
Perrin visste att det redan var för sent, men fumligt fick han loss slungan han hade runt midjan. Han försökte fortfarande få upp en sten ur fickan när korpen plötsligt hejdade sig i flykten och störtade. Perrin tappade hakan, men sedan såg han slungan som hängde i Egwens hand. Hon log ostadigt mot honom.
Stå inte bara där och dröna, vrålade Elias.
Med ett ryck började Perrin springa in bland träden, men fick hoppa ur vägen för att inte bli nedtrampad av Egwin och Bela. Långt i väster, nästan utom synhåll, steg något som såg ut som en mörk dimma upp i luften. Perrin kände hur vargarna sprang förbi åt det hållet på väg norrut. Han kände hur de upptäckte korparna på båda sidor om dem utan att sakta in. Den mörka dimman virvlade norrut som om den skulle förfölja vargarna, men avbröt sig med en och gav sig av söderut.
Tror ni att de såg oss? Frågade Egwin. Vi var redan inne bland träden, inte sant? De kan inte ha sett oss på så långt håll, eller hur? Inte på så långt håll.
Vi såg dem på så långt håll, sa Elias torrt.
Perrin skruvade oroligt på sig och Egwin tog ett förfärat andetag.
Om de hade sett oss, muttrade Elias, skulle de ha slagit ned på oss på samma sätt som de gjorde med räven. Tänk ifall ni vill klara er levande. Rädslan kommer att döda er om ni inte behärskar den.
Han höll sin genomträngande blick fäst på dem en sekund i tur och ordning och till slut nickade han.
Nu är de försvunna, och det borde vi också vara. Ha slungorna till hands, de kan komma till pass igen.
När de lämnade dungen ledde Elias dem lite väster om den väg de tidigare hade följt. Perrins andhämtning fastnade i strupen. Det var som om de jagade efter de sista av korparna de hade sett. Elias fortsatte oförtröttligt, och det fanns ingenting annat de kunde göra än att följa med. Trots allt kände Elias till en trygg plats, sa han. De sprang till nästa kulle, väntade tills korparna hade flugit vidare, sprang igen, väntade, sprang. Den stadiga takt de hållit innan hade varit tröttande nog, men den här ryckiga rörelsen började snart få alla utom Elias att svikta. Perrins bröst hävde sig. Han sög i sig luft i djupa klunkar när han fick ligga stilla ett par minuter uppe på en kulle och kunde lämna sökandet åt Elias. Bela stod med hängande huvud och uppspärrade näsborrar var gång de stannade. Fruktan drev dem vidare, och Perrin visste inte om den var behärskad eller ej. Han önskade bara att vargarna skulle berätta vad som fanns bakom dem, vad det än var, om det nu fanns någonting där. Framför dem fanns fler korpar än Perrin någonsin mer ville se. I väster och öster välde de svarta fåglarna upp, och i söder. Ett dussin gånger nådde de ett gömställe i en dunge eller det knappa skyddet på en sluttning, bara något ögonblick innan korparna svepte upp på himlen. En gång, då solen började sjunka från sin högsta punkt, stod de stela som statyer under bar himmel, ett halvt milsteg från närmaste skydd, medan hundratals av den svartest kreatur blixtrade förbi ett knappt milsteg åt öster. Trots blåsten rann svetten ner för Perrins kinder, tills den sista svarta skepnaden krympt till en prick och försvunnit. Han tappade räkningen på hur många eftersläntrare de fällde med sina slungor. På den väg korparna hade flugit såg han mer än tillräckliga bevis för att hans fruktan skulle rättfärdigas. Äcklad och fängslad stirrade han på en kanin som blivit sliten i stycken. Det ögonlösa huvudet var upprätt, medan resten av den, ben, inälvor, låg utspridda i en ojämn cirkel. De såg också fåglar, hackade till en formlös massa av fjädrar, och ytterligare två rävar. Han drog sig till minnes någonting som Lärn hade sagt. Den svartes alla underhuggare njöt av att döda. Den svartes makt är döden. Och om korparna hittade dem. Skoningslösa ögon som sken likt svarta pärlor. Hackande näbbar överallt. Sylvassa näbbar som hackade dem i blod. Hundratals. Eller kan de tillkalla fler av sitt släkte? Alla korpar från alla flockar. En vämjelig bild kom för hans inre syn. Ett röse av korpar, stort som en kulle och kravlande som av likmask som slog som några blodiga slamsor. Plötsligt suddades den bilden bort av andra, var och en tydlig i ett ögonblick innan den fladdrade till och övergick i en annan. Vargarna hade mött korpar i norr. Skrikande fåglar dök och virvlade runt och dök igen, göt blod för varje nedslag. Morrande vargar duckade och hoppade, bred sig i luften med huggande käftar. Om och om igen fick Perrin en förnimmelse av fjädrar i munnen och den vidriga smaken av fladdrande korpar som krossades levande. Kände smärtan av långa hugg överallt på kroppen. Visste med en förtvivlan som aldrig nuddade vid tanken på att ge upp, att hur mycket han än ansträngde sig var det inte nog. Plötsligt gav sig alla korpar av, kretsade runt ett varv med ett sista tjut av raseri åt vargarna. Det var inte lika lätt att ta död på vargar som på rävar, och de hade ett uppdrag. Ett fladder av svarta vingar, och så var de borta. Och några svarta fjädrar singlade ned över deras döda. Vind slickade ett sår på vänster framben. Någonting var skadat i ett av Språngs ögon. Ljusfläck samlade ihop dem utan att bry sig om sina egna sår. Och de satt av i mödosamma språng åt det håll dit korparna hade försvunnit. Deras pälsar var toviga av blod. Vi kommer. Före oss kommer fara. Perrin, som tog sig fram snubblande och småspringande, utväxlade en blick med Elias. Dennes gula ögon var uttryckslösa, men han visste. Han sa ingenting, utan iakttog bara Perrin och väntade. Och hela tiden fortsatte han att springa ledigt. Väntar på mig. Väntar på att jag ska medge att jag hör vargarna. Korpar, flämtade Perrin motvilligt. Bakom oss. Han hade rätt, svarade Egwene antrutet. Du kan prata med dem. Perrins fötter kändes som järnklumpar i änden av träpåkar, men han försökte få dem att röra sig snabbare. Om han kunde löpa ifrån deras ögon, löpa ifrån korparna, löpa ifrån vargarna, men framförallt Egwens ögon, som nu visste vad han var. Vad är du?
Besmittad.
Ljuset bränner mig. Förbannad. Det sved i strupen mer än den någonsin gjort när han andades in röken och hettan i mäster Luhans smedja. Han raglade fram, höll sig fast vid Egwens stigbygel tills hon satt av hästen och nästan knuffade upp honom i sadeln, trots att han försäkrade att han kunde fortsätta. Men det dröjde inte länge förrän det var hon som med ena handen klamrade sig fast vid stigbygeln medan hon sprang och höll upp kjolen med andra handen. Bara en liten stund senare satt han av, fast knäna fortfarande var ostadiga. Han fick lov att lyfta henne för att få henne att ta hans plats, men hon var för trött för att bråka. Elias vägrade att sakta in. Han drev på dem och hånade dem. Höll dem så tätt bakom de sökande korparna att Perrin trodde att allt som skulle behövas var att en av fåglarna såg sig om. Fortsätt, bränn er! Tror ni att ni skulle klara er bättre än räven gjorde om det fångar oss? Den som hade inälvorna över huvudet? Egwen svajade till och kräktes ljudligt. Jag visste väl att ni skulle minnas. Fortsätt bara lite till. Det är allt. Bara lite till. Bränn er. Jag trodde att bondungar var uthålligare än så här. Arbetar hela dagen och dansar hela natten. Sover hela dagen och sover hela natten, tycker jag det ser ut som. Lyft era fördömda fötter. Nu var de så nära fåglarna att de kom över ena höjden just som den sista av korparna försvann över höjden framför. Och sedan, medan de sista eftersläntrarna ännu flaxade över krönet. En enda fågel som ser sig om. I öster och väster sökte korparna medan de rusade över de öppna områdena mellan åsarna. Det behövs bara en fågel. Korparna bakom dem nalkades snabbt. Ljusfläck och de andra vargarna gjorde en omväg runt dem och fortsatte utan att stanna för att slicka sina sår. Men de hade lärt sig sin läxa och höll uppsikt över himlen. Hur nära? Hur länge? Vargarna hade inte samma uppfattning om tid som människor. Inga skäl att dela upp en dag i timmar. Årstiderna var tideräkning nog för dem, och ljus och mörker. Mer behövdes inte. Slutligen lyckades Perrin få fram ett intryck av var på himlen solen skulle stå när korparna hann ifatt dem bakifrån. Han kastade en blick mot den sjunkande solen över axeln och slickade sig om läpparna med torr tunga. Om en timme skulle korparna vara över dem. Kanske inte ens det. En timme. Och det var drygt 2 timmar till solnedgången. Minst 2 tills det blev mörkt. Vi kommer att dö vid solnedgången, tänkte han. Och raglade till där han sprang. Slaktade som räven. Han fingrade på yxan. Övergick sedan till slungan. Den skulle han få bättre nytta av. Men inte tillräcklig. Inte mot 100 korpar, 100 blixtsnabba mål, 100 huggande näbbar. Det är din tur att rida, Perrin, sa Egwen missmodigt. Snart, flåsade han. Jag klarar mig ett par milsteg till. Hon nickade och satt kvar i sadeln. Hon är trött. Ska jag berätta? Låta henne tro att vi fortfarande har möjlighet att komma undan. En timmes hopp. Även om det är förtvivlat. Eller en timmes förtvivlan. Elias iakttog honom igen. Sa ingenting. Han måste veta, men han sa ingenting. Perrin såg på Egwen igen och blinkade bort heta tårar. Han rörde vid yxan och undrade om hans mod var nog. De sista ögonblicken, när korparna slog ned på dem och allt hopp var ute. Skulle han då ha mod nog att bespara henne den död som räven hade dött? Måtte ljuset göra mig stark. Med ens bara försvann korparna framför dem.
Perrin kunde fortfarande urskilja de mörka, disiga molnen av fåglar långt i öster och väster. Men framför dem, ingenting. Vart tog de vägen? Ljus, om vi hinner upp dem. Med ens genomforsan av kyla. Ett kallt, rent pirrande, som om man hade hoppat ned i Vinälven mitt i vintern. Den drog tvärs genom honom och tycktes ta med lite av tröttheten, lite av värken i benen och svedan i lungorna. Den efterlämnade någonting. Han kunde inte säga vad, men han kände sig annorlunda. Han stannade och såg sig förfärat om. Elias iakttog honom. Iakttog de båda två, och det glimtade till i hans ögon. Han visste vad kylan var, det var Perrin säker på. Men han bara iakttog dem. Egwene höll in Bela och såg sig osäkert om. Halvt undrande och halvt rädd. Det är undligt, viskade hon. Det känns som om jag har tappat någonting. Till och med hästen hade förväntansfullt lyft huvudet och spärrade upp näsborrarna. Som om hon kände en svag doft av nyslaget hö. Vad var det? Frågade Perrin. Elias skrockade plötsligt. Han böjde sig ned med skakande axlar och vilade händerna mot knäna. Trygghet är vad det är. Vi har klarat oss i era träskallar. Ingen korp korsar den gränsen. I alla fall ingen som är den svartes ögon. En trollock skulle man få tvinga över gränsen. Men för att tvinga Myrdrailen att tvinga trollocken skulle det nog gått rätt våldsamt till. Och Aes Sedair korsar den inte heller. Man kan inte använda kraften här. De kan inte röra vid urkällan, kan inte ens känna urkällan, som om den hade försvunnit. Det får det att liksom klia i dem. De skakar som om de hade varit fulla i en vecka. Trygghet. För Perrin såg det till en början ut som om landskapet var precis likadant som de åsar och kullar de hade korsat hela dagen. Sedan upptäckte han gröna skott i gräset. De var inte många och de fick kämpa. Men de var fler än han sett på annat håll. Inte heller fanns det lika mycket ogräs. Han kunde inte komma på vad, men det var någonting med det här stället. Och någonting av det Elias hade sagt drog i hans minne.
Vad är det? Frågade Egwene. Jag känner mig som... Vad är det här för ställe? Jag tror inte att jag gillar det.
En städding, mullrade Elias. Lyssnar du aldrig på sagor? Det har förstås inte funnits en ogier här på runt 3000 år. Inte sedan världsfallet. Men det är städdingar som skapar ogierna, inte ogierna som skapar städdingar.
Bara en saga, stammade Perrin. I sagorna var en städding alltid en fristad. Ett ställe där man kunde gömma sig, vare sig det var för Aes Sedair eller lögnarnas faders medlöpare. Elias rätade upp sig. Även om han inte var just utvilad så syntes det inte på honom att han hade ägnat största delen av dagen åt att springa.
Kom nu, det är bäst att vi beger oss längre in i den här sagan. Korparna kan inte följa efter, men de kan fortfarande se oss när vi är så här nära gränsen. Och de kanske är tillräckligt många för att kunna bevaka hela området runt om. De kan gärna fortsätta förbi.
Perrin ville stanna där han var, nu när han fick stå stilla. Benen skakade och sa åt honom att ligga ned i en vecka. De nya krafter han hade fått var tillfälliga. All tröttheten och värken hade återkommit. Han tvingade sig att ta ännu ett steg och så ännu ett. Det blev inte lättare, men han fortsatte. Egwene smällde till med tyglarna för att få igång Bela igen. Elias gav sig av i sitt lediga småspringande. Och han saktade inte ned och nöjde sig med att gå förrän det stod klart att de andra inte kunde hålla jämna steg. Men han gick snabbt.
Varför stannar vi inte här? Flämtade Perrin.
Han andades genom munnen och måste tvinga fram orden mellan djupa, skrovliga andetag.
Om det verkligen är en städding, då vore vi trygga.
Inga trollocker, inga iser där. Varför stannar vi inte helt enkelt här tills det hela är över?
Vargarna kanske inte heller kommer in hit. Och hur lång tid tar det?
Elias såg sig om över axeln och höjde ett ögonbryn.
Vad skulle du äta? Gräs som hästen.
Dessutom finns det andra som känner till det här stället. Och ingenting hindrar människor från att komma in. Inte ens den allra värsta sorten. Och det finns bara en plats där man fortfarande hittar vatten.
Han rynkade oroligt pannan och vände sig runt ett helt varv. Såg forskande ut över omgivningen.
När han var klar skakade han på huvudet och muttrade för sig själv. Perrin kände hur han ropade åt vargarna.
Skynda! Skynda!
Vi får ta risken att välja mellan två onda ting. Och korparna känner vi till. Kom nu! Det är bara en mil eller två till.
Om inte Perrin hade velat spara på luften skulle han ha stönat.
På de låga kullarna låg här och var väldiga stenblock. Oformliga klumpar av grå, lavtäckta stenar som var halvt begravda i marken. Vissa var stora som hus. Taggsnår växte överallt på dem och de flesta var halvt dolda av låga buskar. Här och var bland snårens vissna bruna blad förkunnade ett ensamt grönt skott att det var någonting särskilt med detta område. Vad som än skadade landskapet utanför dess rågångar skadade det innanför dem också, men här gick såret inte riktigt lika djupt. Slutligen knogade de över en sista kulle och på dess andra sida låg en damm. Alla tre kunde de ha vadat över den med två steg, men den var så klar och ren att sandbotten syntes genom vattnet liksom genom en glasskiva. Till och med Elias skyndade ivrigt nedför slänten. Perrin slängde sig raklång på marken när han kom fram till dammen och doppade huvudet i den. Ett ögonblick senare spottade och fräste han. Så kallt var vattnet som hade kvällt upp ur jordens innandömen. Han skakade på huvudet och hans långa hår stänkte en skur av droppar. Egwen log och skvätte tillbaka vatten på honom.
Perrins blick blev allvarlig. Hon rynkade pannan och öppnade munnen. Men han stack ned huvudet i vattnet igen. Inga frågor. Inte nu. Inga förklaringar. Aldrig. Men en liten röst hånade honom.
Men du skulle ha gjort det, inte sant?
Till slut drog Elias med sig dem från dammen.
Om någon vill ha mat så vill jag ha lite hjälp nu.
Egwen arbetade glatt. Pratade och skrattade medan de gjorde i ordning sin påvra måltid. De hade ingenting kvar utom ost och torkat kött. De hade inte fått några tillfällen att jaga. Te hade de åtminstone fortfarande lite av. Perrin gjorde sin andel av arbetet, men under tystnad. Han kände att Egwen tittade på honom. Såg hur oron växte i hennes ansikte. Men så gott han kunde undvek han att möta hennes blick. Hennes skratt tystnade och det blev längre mellan skämten. Och vart och ett blev mer ansträngt än det föregående. Elias såg på utan att säga någonting. Solen blev röd i väster och deras skuggor sträckte ut sig, blev långa och tunna. Inte ens en timme till mörkningen. Hade ni inte hunnit i städningen skulle ni allihop ha varit döda nu. Skulle du ha räddat henne? Skulle du ha huggit ned henne som om hon varit ett snår du lovat att röja undan? Snår blöder inte, eller hur? Och de skriker inte. Och de möter inte ens blick och frågar varför? Perrin slöt sig mer inom sig själv. Han kunde känna att det var någonting som skrattade åt honom långt inne i bakhuvudet. Någonting grymt. Inte den svarte. Han önskade nästan att det hade varit det. Inte den svarte, utan han själv. För en gång skull bröt Elias sin regel om att göra upp eld.
Det fanns inga träd, men han tog döda grenar från buskarna och gjorde upp elden intill en väldig sten som stack upp ur slänten. Av sotlagren på stenen slöt sig Perrin till att platsen måste ha använts av resande i mansålder efter mansålder. Det som syntes av stenbumlingen ovan marken var aningen rundat, med ett skarpt brott på ena sidan, där den skrovliga stenen täcktes av mossa, gammal och brun. Perrin tyckte att i gropar och håligheter som nötts ned i den rundade delen så konstiga ut, men han var alltför försjunken i sitt tungsinne för att lägga noga märke till dem. Men Egwen såg forskande på stenen medan hon åt. Det där, sa hon till sist, ser ut som ett öga. Perrin blinkade till. Det såg faktiskt ut som ett öga under allt sotet. Det är det, sa Elias. Han satt med ryggen åt elden och stenen och han såg forskande på landskapet omkring dem medan han tuggade på en remsa torkat kött, nästan lika seg som läder. Arthur Hökvinges öga. Själv storkonungens öga. Det här är vad det till slut blev av all hans ära och härlighet. Han lät frånvarande. Till och med tuggade gjorde han förstrött. Han hade blicken och uppmärksamheten fäst på kullarna. Arthur Hökvinge, utbrast Egwen. Du driver med mig. Det där är inte alls något öga. Varför skulle någon hugga ut Arthur Hökvinges öga i en sten här? Elias kastade en blick mot henne över axeln och muttrade. Vad får bonungar som ni lära er egentligen? Han fnös och rätade på ryggen, återgick till sitt spejande, men fortsatte ändå prata. Arthur Pendrag Tenril, Arthur Hökvinge, storkonungen, enade alla länder från stora fördärv till stormhavet, från Eirithhavet till Eilöknen, och en del länder bortom öknen. Han skickade till och med en armé till andra sidan Eirithhavet. I sagorna sägs det att han härskade över hela världen. Men det han faktiskt härskade över var tillräckligt för alla de som lever utanför sagorna. Och han gav sina länder fred och rättvisa. Alla var lika inför lagen, sa Egwen. Och ingen man bar hand på en annan. Så ni har åtminstone hört sagorna. Elias skrockade torrt. Arthur Hökvinge gav sina länder fred och rättvisa. Men det gjorde han med hjälp av eld och svärd. Ett barn kunde rida ensamt med en säck guld från Eirithhavet till världsryggen utan ett ögonblicks fruktan. Men storkonungens rättvisa var lika hård som stenen där om någon hotade hans makt. Om så bara genom att vara som han var skapt. Eller därför att folk trodde att han utgjorde ett hot. Vanligt folk åtnjöt fred och rättvisa och fick mat i magen. Men han belägrade Tarvalon i 20 år och utfäste en belöning om 1000 guldmynt för varje Aes Sedai. Jag trodde inte att du gillade Aes Sedai, sa Egwen. Elias slog syrligt. Det gör detsamma vilka jag gillar, flicka. Arthur Hökvinge var en högmodig dåre. En helerska från Aes Sedainas orden kunde ha räddat honom när han blev sjuk, eller förgiftad som vissa säger. Men alla Aes Sedai som fortfarande levde var instängda innanför de skinande murarna och brukade kraften till värn mot en här som lyste upp natten med sina lägereldar. Han skulle ändå inte ha låtit någon av dem komma honom nära. Han avskydde Aes Sedaina lika mycket som han avskydde den svarte. Egwen såg bister ut. Men när hon väl svarade sa hon bara. Och vad har det att göra med att Arthur Hökvinges öga är uthugget i stenen? Bara det här, flicka. När fred rådde överallt utom på andra sidan havet. När folket jublade vart han än kom. De älskade honom verkligen, förstår ni. Han var sträng, men aldrig mot vanligt folk. Nå, när det nu var så beslöt han sig för att det var dags att bygga en huvudstad. En ny stad, ingen kopplad ihop med gamla splittringar eller rivaler. Han skulle bygga den här, i hjärtat av det land som avgränsades av havet, Ejlöknen och Stora Fördärv. Här, dit ingen Ejsedä någonsin skulle komma godvilligt, och där de inte kunde bruka kraften, även om de kom. En huvudstad från vilken hela världen en dag skulle få motta fred och rättvisa. När folk hörde detta förkunnas skänkte de så mycket pengar att man kunde bygga ett minnesmärke över honom. De flesta höll honom för den främste, näst skaparen, och inte långt efter skaparen heller. Det tog 5 år att hugga ut minnesmärket. En staty av Hökvinge själv, 100 gånger större än mannen. De uppreste den här och staden skulle resa sig runt den. Det har aldrig legat någon stad här, fnös Egwen. Någonting skulle ha funnits kvar av den om den legat här. Någonting. Elias nickade, fortfarande med spänd, spejande blick. Nej, det har det aldrig gjort. Arthur Hökvinge dog samma dag som statyn fullbordades. Och hans söner och resten av hans fränder stred av vem som skulle sitta på Hökvinges tron. Statyn stod ensam mitt bland kullarna här. Sönerna och brorsönerna och kusinerna dog. Och det sista av Hökvinges blod försvann från jordens yta. Det kanske finns någon ättling kvar bland dem som försvann över havet. Det fanns människor som skulle ha utplånat själva minnet av honom om de hade kunnat. Böcker brändes, blott de nämnde honom. Till slut fanns ingenting kvar av honom utom sagorna. Och de flesta av dem är förvrängda. Så gick det med hans härlighet. Striderna tog naturligtvis inte slut bara för att Hökvinge och hans fränder var döda. Det fanns fortfarande en tron att vinna. Och varje högvälboren herre och dam som kunde leja soldater ville ha den. Det var början till 100-årskriget. Egentligen varade det här kriget i 123 år och det mesta av den tidens historia gick förlorad i röken från brinnande städer. Många fick en del av landet, men ingen fick hela. Och någon gång under dessa år vräktes statyn omkull. De kanske inte stod ut med att mäta sig mot den längre. Först lät det som om du föraktade honom, sa Egwen. Och nu låter det som om du beundrade honom. Hon skakade på huvudet. Elias vände sig om och såg på henne. En uttryckslös, stadig blick. Vill du ha mer te, så kan du göra i ordning det nu. Jag vill se elden släckt innan det blir mörkt. Nu kunde Perrin tydligt urskilja ögat, trots att ljuset falnade. Det var större än ett manshuvud och skuggorna som föll över det fick det att se ut som ett korpöga. Hårt och svart och skoningslöst. Han önskade att de hade sovit någon annanstans.